du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Herre, så tackar vi dig för din underbara nåd, Herre. Tack att vi får bara stå här inför dig och prisa dig. Tack att vi får göra det med tacksamhet och med glädje och med fokus, Gud, på att du kan. För att allting är möjligt för dig. Vi tackar dig och vi älskar dig så mycket. Tack Jesus. Så har du inte prisat Herren idag så kan du bara säga efter mig. Tack Jesus. Du är min frälsare. Du är också min frid och min rättfärdighet. Tack Gud. Du är min fader. Och helig ande. Min hjälpare. Min ledare. I Jesu namn. Så kan du säga till någon, bra gjort att du är här. Det var så. Idag vill jag börja en serie och tala om bön. En bön som gör en skillnad. Och det handlar om effektiv bön i tro och kärlek som är en väg in i frid och glädje. Om man skulle fråga er, hur många vill ha frid och glädje? Ja, visst, och det är självklart. Hur många är det som tror på bön? Ja. Hur många är det som tror så mycket på bön att man också ber? Hur många är det som tror så mycket att man till och med ber en timme om dagen? Ja, det behöver inte. Jag vet att vi bara mindre och mindre händer, snart finns det inte ens en tumme kvar. Därför det räcker ju inte med våran bekännelse. Utan det som gör en skillnad, det är det som vi gör i tro. Och ser vi till hela bibelordet så handlar det inte bara om att tro. För det som räknas inför Gud är ju kärlek. Men det händer någonting när vi tror. Så vi kan inte koppla bort tron eller koppla från tron från kärleken eller vice versa. Och när det handlar om bön så är det ju inte de här religiösa ceremonierna jag talar om. Och därför så vill jag börja med att tala om bön som är ineffektiv. Vi kan ta det här. För det finns ju också ineffektiv bön. Det är ju lite smärtsamt. Vi kanske känner till den bönen mer än den effektiva. Hur många är det här som har bett en ineffektiv bön en gång? Jag tar upp två händer med alla fingrar som finns och fötter och allt. Det vi känner till det. Sen då så ska jag läsa lite bibelord så ska vi få lite svar. Så följ gärna med i din bibel. Kan tyvärr inte få fram versarna här eftersom vi har ett annat program här. Så du bara kan lyssna eller följa med. Ta gärna med, ha det som en vana att ta med din pappersbibel eller din mobibel. Och om du inte har laddat ner det bibelprogrammet så vill vi gärna hjälpa dig med och rekommendera dig ett bra program. Så Matteus 6 då, vi börjar där Jesus talar om bön. När ni ber, säger han i vers 5, ska ni inte vara som hycklarna eller som skådespelarna som ni egentligen står. Bara ett gammalt ord för skådespelare. De älskar att stå och be i synagogorna, alltså på de religiösa platserna. Och i gathörnen, så gör ju inte vi nu för tiden. Men motivet är att synas av människor. Det är ineffektiv bön. Amen, säger jag er, det har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr. Och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Står det nu så här i Bibeln att vi bara ska be i det fördolda? Nej. Men när vi ber tillsammans med andra så ska vi inte vara skådespelare. Då ska vi inte be för att det ska synas och för att vi ska höras. Men det finns mycket om gemensam bön. Och Jesus bad gemensamt tillsammans med lärjungarna. Han bad tillsammans med tusentals människor och det skedde under och tecken. Men en del använder det här bibelordet helt fel för att säga att man bara ska be ensam i sin kammare. Men den bönen som bara Gud ser, bara din far, den får en särskild lön. Det är väl bra? Så hycklarens lön, den betyder inte så mycket, men faderns lön, den är stor. Så då ska din fader som ser det fördolda belöna dig. Och så står det i vers 7. Och när ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. Det tycker vi är lite konstigt. Vi tycker att de som är hedningar, de ber ju inte alls. Alla människor ber på alla möjliga olika sätt. Det har ni märkt. En del de rabblar svordomar till sina avgudar. Det är en form av bön och tillbedjan. En del rabblar religiösa fraser och floskler och tror att man ska bli bönhörd för att man använder så många ord som möjligt. Det funkar inte heller det. Det kan också vara ett missbruk av Guds namn faktiskt. Att bara rabbla i Jesu namn eller som en del bara säger herregud, herregud eller oh my god, oh my god. Det är inga sådana böner som behagar Gud. De menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Så säger Jesus igen, var inte som dem. Var inte som det. Er far i himlen, alltså, vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Är inte det värt ett tack och lov? Alltså, innan vi ber så vet Gud om det. Men vi ska ändå be ut orden. Så det är ingen ursäkt för att inte be, för att Gud vet allt. Det ska ändå komma ut där. Genom våran tro, genom att vi aktivt tänker i våra hjärtan eller talar ut en bön. Så visst kan man förvränga bibelordet. Var det någon som kände igen förvrängningarna? Det finns så mycket saker som är sanna och som är så tydliga. Men så tvistar vi för mycket med Guds ord. Men så här säger Jesus, och det är en väldigt bra början. Så därför behöver vi veta vad effektiv bön är. Men lite mer. Jakob. Jesu halvbror Jakob, han är så där rak när han talar om bön. Han är så rak så många blir förolämpade bara av att läsa Jakobs brev. Och en del vill plocka ut Jakobs brev ur Bibeln för de tycker att han har ingen bra attityd. Han säger att även Jakob var ledd av den heliga ande. Och det där med att någon har bra eller dålig attityd kanske beror på att vi inte riktigt förstår någons hjärta och vad någon egentligen har. Så hör här vad Jakob säger när det gäller ineffektiv bön. Kapitel 1, vers 5-8. Tycker ni inte att jag börjar långsamt och bra idag? Så att alla följer med. Jag vet att jag ökar tempot, men jag försöker verkligen gå ner i tempo här när jag undervisar. Dels för att jag ska hinna med själv. Jakobs brev, kapitel 1, vers 5. Så står det med ett väldigt vanligt bönämne. Bön om visdom. Är det någon mer än jag som bara, det här är en bra bön? Och du som inte har bett den bönen, du behöver sannoliken be den bönen. För du har ingen aning om hur mycket du brister i visdom. För att om man verkligen förstår hur lite man är och hur beroende man är och hur stor Gud och hur smart han är och vilken visdom han är, så ber man Gud om visdom. Eller hur? Om någon av er, står det, jag tycker det är så roligt skrivet, om någon av er brister i visdom, ska han be till Gud. Det är väl härligt? Och så står det hur Gud är, som ger åt alla villigt och utan förberåelser, alltså tillrättavisningar, och han ska få den, alltså visdomen. Men han ska be i tro, utan att tvivla. För annars blir det ineffektivt. Eller det funkar inte. Varför det? Jo, den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. Alltså den bara far omkring utan något vettigt mål. En sådan människa ska inte tänka att hon kan få något av Herren. Eller förvänta sig att få något. Splittra splittrad som hon är. Alltså delad håg. Man har lust men man har inte lust. Man känner för det men man känner inte för det. Man tror när man tror inte. Ska man inte förvänta sig någonting. Splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Som en våg på havet. Visst är han negativ, Jakob? Så kan man tolka det. Men jag menar på att han har så rätt. Därför att när vi förstår bibelordet och förstår bönen så handlar det så mycket om fokus. Håller ni med om att det tar sin lilla tid innan vi får fokus? För precis som min fru sa här, plus så kommer något sms eller något mejl eller någon, vad heter det när det kommer signaler? Inte pop-ups utan, vad heter det? Notiser, ja. Alltså hur ska man få bort alla notiser? Man skulle bara bocka in så fick man bort massa notiser. Det är ju en befrielse att få bort alla notiser. I alla fall när man inte ska ha notiser. Vi behöver fokus och inte vara splittrade utan bara säga Gud, nu är det du och jag. Gud, nu är det vi och du. Nu fokuserar jag. Jag tackar dig för visdom. Eller jag tackar dig för bönesvar. Nu har jag den här tiden. Det andra, det gör jag sen. De andra bekymrarna, de gör jag sen. Nu utgjuter jag mitt hjärta inför dig Gud. Jag har fokus. Visst är det bra? Men ni visste ju om det här redan innan. Men det finns ju mer versar. Nu ska vi läsa Jakob ytterligare en gång. Kapitel 4 bläddrar vi. Och så tar vi vers 2-3. Ni vill ha men får inget. Ni dödar och är ivrare, men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider, men har inget. Därför att ni inte ber. Varför får man inte bönesvar nu? Därför att man inte ber. Visst var det ett märkligt uttalande? Ni har ingenting därför att ni inte frågar om någonting. Men så står det också. Ni ber, men får inget. Därför att ni ber illa. Alltså ni ber ineffektivt. Ni ber fel. För att slösa bort allt på njutningar och så vidare. Och så handlar det om lite senare att man har en kärlek och gemenskap med denna världen istället för att man har fokuset på Gud. Är det någon som känner igen sig? Så nu flyttar vi fokuset och så ber vi bönerna och tänker inte att det spelar ingen roll om jag inte ber eller om jag ber. Vet ni vad de vanligaste orsaken till att man inte ber är? Jag har sagt en del. Den absolut vanligaste orsaken är att man inte tror. Det lönar sig inte. Och en orsak som nästan är lika vanlig, nu pratar jag om troende människor här, är bekvämlighet eller självbelåtenhet. Men jag har tillräckligt. Man tänker att bönen handlar inte bara om dig och dina behov. Så när du har fått dina behov fyllda så är ditt böneliv slut. Då är du liksom verkligen bergedalbana. Det finns ju hur många som helst som har behov som du kan be med. Det finns ju hur många saker som helst som kan förändras, eller hur? Men att bara bry sig om själv och sina egna begär, det blir korta böner. Men så finns det en tredje orsak. Och den är skrämmande vanlig. Det är besvikelser över uteblivna bönesvar. Hörde ni vad jag sa? Besvikelser över uteblivna bönesvar. Är det någon som känner igen sig i det här? Och så kanske man slutar på ett område och ett annat område, men man ger upp det området. Men efter den här förkunnelsen, eller under den här förkunnelsen, så är det min bön att den heliga ande ska uppleva dig och tro att det lönar sig att be. Och jag kan fortsätta att be. Så nu går vi vidare till effektiv bön som gör en stor skillnad. Nummer ett. Efter Guds vilja. Finns det speciella bönesvar för den som ber efter Guds vilja? Speciella löften. Följ med mig. Första Johannes brev. Kapitel 5. Vers 14-15. Oj vad det här bibelstället har klingat inom mig. Eller talat inom mig. Och styrkt mig de här dagarna, första dagarna här i den här veckan. Och så står det så här, och detta är den tillit vi har till honom, alltså tro, förtröstan, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om. Ja. Jag vet inte om någon har doppat er i stärkelse här över julen eller om ni bara har mist förmågan att prisa Gud. Jag läser det igen. Och när vi vet att han hör oss och vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om. Jag vet att ni hade tryckt en smiley så skickat till mig nu, men nu har jag liksom inte uppkopplat på en sms här. Så ni kan ju ge mig en fysisk smiley. Eller en fysisk tummen upp. Hör det går. Eller tack Jesus. Tack Jesus. Tack Johannes. Vi fortsätter då. I relation med Herrens ord. Det här är väldigt kopplat. Om vi nu läser Johannes 15:7 så förstår vi att det är samma författare, inspirerad av den helige ande, evangelisten Johannes, aposteln Johannes, som säger så här. Tänk dig nu, sätt in ditt namn i det här. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så vad då? Så be om vad ni vill och ni ska få det. För det som händer är att Guds vilja blir vår vilja. Guds passion och längtan och önskan blir vår. När Guds ord fyller oss och när vi fyller oss av Guds ord. När vi förblir i hans ord och hans ord förblir i oss. Då ber vi böner som är födda av hans vilja. Då ska vi också förvänta oss att vi får bönesvar. Men kan det gälla frälsning för alla slags människor? Kan det vara Guds vilja? Ja, där har vi ju flera bibelord på att det är Guds vilja att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Så om du inte har tro för att de ska bli frälsta, be att de kommer till insikt om sanningen. För kommer man till insikt om sanningen så blir man frälst. Och om du inte tror att de ska bli frälsta eller att de ska, kan få komma till insikt om sanningen, tror att de ska bli frälsta, så kan de också komma till insikt om sanningen. Det är väl en bra bön. Är det någon som har något att be för? Är det något som har någon att be för? Är det någon som har många att be för? Ja, Gud, ske din vilja för göteborgarna. I våra familjer. I vår nation Sverige. I nationerna. Och så säger vi i Iran. Det var några som sa amen. I Syrien. Ja, är viktiga områden just nu, eller hur? Eller hur? I Afghanistan. Ja, i Kenya. God bless you, sir. I Uganda. God bless you. I Chile, ja. Fortsätt. I Eritrea. I Etiopien. I Finland. I Kanarierna, tänker någon. Nu tänker du på semester och gå. Det var nog en köttslig bön, men det kan vara en härlig bön också. Eller hur? Jag förstår det så väl. Men det är bara det att när vi är uppfyllda, då är det lättare att bedöma och avgöra. Men ibland vet vi inte riktigt vad som är Guds vilja. Det kommer jag till en annan gång. Men det handlar om att söka Guds vilja. Vi fortsätter ändå här med tro och förväntan. Jesus då? Hur rak är Jesus när han talar om bön och bönesvar? Vi läser Matteus 21, vers 22. Lyssna. Allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror. Jag tror nästan vi kan lära oss den bibelversen idag. Ska vi prova med det? Allt vad ni ber om i er bön när ni tror ska ni få. Det var ju fantastiskt. Jag vet inte vilken översättning jag tar nu från, vilken är det jag har nu? Svenska folkbibeln 18. Följ med mig. Allt vad ni ber om, i er bön ska ni få. När ni tror, allt vad ni ber om, i er bön ska ni få. När ni tror. Det är ju jättebra, jag blir glad när jag läser det här. Så vad är det som behöver växa? Det är vår tro. Och när vår tro växer, vad växer då? Bönelivet. Oj, 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 oj. Så nyckeln är tro, ja. Och kärleken till Gud. Relationen till Gud. För den man älskar vill man umgås med. Och den man älskar vill man se att dens vilja blir manifesterad och fullbordad. Eller hur? Ja, det står ju mer där. Jakob, han håller på ännu mer. Jag ska inte läsa det bibelordet igen, men jag ska citera det. Han ska be i tro utan att tvivla. Jakob 1 och 5, 6. Han ska be i tro utan att tvivla. Men sen så köttar han inte på, för det är ju köttsligt, utan han andar på, kan man säga. Vet du, det var ett bra uttryck. Tänk om vi ska istället för kötta på, för det, vet, det låter ju köttsligt, så kan man anda på. Istället för pip anamma kan man säga Jesus anamma. Eller hur? Nu ska vi se vad Jakob säger. Kapitel 5, vers 14-16. Det är också väldigt bra. Är någon bland er sjuk ska han kalla på församlingens äldste och det ska be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och ber för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Så det är inte oljan som gör det. Det är inte för att det är äldste eller pastorer eller ledare som gör det. Det är trons bön i Herrens namn. Men Gud har i sin församling och i församlingens ledarskap lagt nåden och gåvan att förmedla helande genom trons bön. Inte bara be böner över någon, alltså rabblande ord. Utan be böner i tro att Gud kan förvandla och förändra och bota den sjuke. Hur ofta tror ni att vi som äldste eller pastorer får frågan, kom och be för mig? Hur ofta tror ni församlingarnas pastorer, äldste, blir tillkallade, frågade, kan ni komma och be? Hur ofta tror ni att det händer? Varje vecka, för många år sedan. En gång om året. Kanske det. Och vi frågar hur många det är som är sjuka, hur många det är som har behov, hur många som helst. Det handlar inte bara om ledarnas bön. Också att den som har ett behov, jag kallar till mig församlingens ledare, kom och be. Och så har vi bön ihop och trons bön, tron på Gud, räddar, befriar, helar den sjuke. Och så ska vi också bekänna våra synder med varandra. Nu blir det gärna svårare, då kommer vi till nästa punkt. I förkrosselse. Ja, men det här kan det, ja, det här är viktigt. Vad är förkrosselse? Jag försökte förklara här för en av nysvenskan här. Vad är förkrosselse för någonting? Är det bra? Om man är förkrossad inför Gud, är det bra? Därför att man är förkrossad, alltså ens eget ego, ens egna möjligheter, ens egna, man räcker inte till. Det är pulveriserat. Jag klarade inte. Jag har gjort fel. Jag orkade inte. Jag är svag. Jag är förkrossad. Alltså det är en attityd som behagar Gud. Det handlar om ödmjukhet, bekännelse och fasta. Att bekänna sina synder för varandra så att ni blir botade. Så att ni blir helade. Så bekännelsen frigör helandet. Men när man stänger till och inte bekänner, inte ödmjukar sig, så stänger det för helandet. Vi läser fantastiska bibelversar. börjar i Daniels bok kapitel 9, vers 20-23. Daniel, han är en fantastisk statsman, men också en bönemänniska. Han har blivit förföljd för sin rättfärdighets skull. Han har varit rådgivare för konungar under flera generationer. Nu är han i bön inför Gud. Och så står det i vers 20-23 så här. Medan jag ännu talade och bad, och hör här nu, och bekände min egen och mitt folk Israels synd inför Herren, min Gud, bar fram min förbön för min Guds heliga berg. Han bekände sina egna och folkets synder. Det här är någonting som vi inte är starka på. Det vanliga är i den här världen, och Gud bevarar oss för att det ska bli så i hans församling. Men det vanliga är i den här världen att man projicerar sin egen skuld, alltså man skyller på andra. Det är andra människors fel, eller det är samhällets fel, det är systemets fel, det är den och dens fel. Och så har man här egentligen en egen skuld, en egen synd, men man bekänner inte den, men man bekänner gärna andras fel. Hittills har ingen blivit bönhörd för att man bara har bekänt någon annans fel. Oftast kan det bara bli smutskastning, förtal, man pratar illa om andra. Man kan till och med lägga fram som böneämne, säga vi ska be för den här människan, och så pratar man illa om den. Men man bekänner inte sin egen synd. Det är när man bekänner sin egen synd som man är förkrossad. När man bekänner andra synder så är man orättfärdig och högmodig. Det är en jätteviktig skillnad. Hallå? Blev vi träffade där? Herre, förlåt oss, jag bekänner min egen synd också. Det är skarpt det här, men det är Guds ord. Och det leder till rening och det leder till rättfärdighet. Men det börjar med att vi bekänner vår egen synd. Sen kan vi också bekänna andras. Sen kan vi komma inför Gud och bära fram förböner för hela folket. Och så ska vi också läsa vad som hände sen. Han undervisade mig, alltså Gabriel, ängeln. Det är inte dåligt, han fick en undervisningspass där. Och sa till mig, Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Redan när du började be gick ordet ut, och jag har kommit för att ge dig besked, för du är högt älskad. Vad är det han säger? Så fort han började be så gick det ut ett bud ifrån Gud. Så fort vi börjar våran bön i ödmjukhet och i förkrosselse så går det ut ett bud ifrån Gud. Men ineffektiv bön, där man bara rabblar ord eller bara pratar om andras fel och brister och bara babblar på och inte bryr sig något annat än om sina egna begär, men bara säger Gud, förlåt oss. Gud, jag är förkrossad. Gud, jag ber för min familj. Jag ber för mitt folk. Jag ber för min nation. Jag ber för världen. Jag ber. Då hör Gud våra böner med en gång. Instantly, direkt. Värt ett halleluja. Värt tack och lov. Yes. Men att komma till förkrosselsen är inte så lätt. Vi ska läsa om Nehemja, kapitel 1, vers 3-6. Nehemja, han är munskänk. Han har fått det stora förtroendet att prova äta kungens mat, dricka hans vin så att det inte är förgiftat. Väldigt stort förtroende. Och så tjänar han konungen. Och så står det så här, vers 3. De sa till mig, alltså Nehemjas bröder, de som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och det lider stor nöd och vanära, och Jerusalems mur är nedbruten och dess portar nedbrända. Det här kan också vara en bild på Guds församling idag, Guds folk idag. Människorna idag är oftast utbrända, väldigt trötta, väldigt vanärade. Muren nedbruten, portarna nedbrända. Man upplever i Guds församlingar, det är inte som det ska vara i Guds hus. Håller ni med? Och så får han detta budskap. Och när Nehemja hör det här så står det så här. Då satte jag mig ner, vers 4. Och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. Jag sa, o Herre himmelens Gud, du stor och fruktansvärde Gud. Du som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud, låt ditt öra lyssna och dina ögon nu vara öppna så att du nu hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare, och vad kommer nu igen? Och bekänner de synder som vi, Israels barn, har begått mot dig, också jag och min faders hus har syndat. Vi har syndat mycket mot dig och inte hållit fast vid ditt bud. Det är samma slags bön igen. Och sen så kommer nästa. Med frimodighet. Efter det här så står det i samma kapitel i Nehemja 1, vers 11. Så ska vi höra en våldsamt frimodig bön. Vilken scenförändring det blir. Efter förkrosselsen, efter syndabekännelsen, efter fastan. Så ber han så här. Jag tycker det är så frimodigt. Och Herre, jag vill att du ska be den här bönen också. Är du med nu? Och Herre, låt ditt öra lyssna till din tjänares bön. Och till dina tjänares bön. Det som har sin glädje i att frukta ditt namn. Känner ni igen det? De som har sin glädje i Gud, i hans ord. De som älskar relationen. De som älskar hans församling. Och så ber han, låt din tjänare idag ha framgång och låt honom finna barmhärtighet inför denna man. Han skulle gå till kungen och så ber han, Herre ge mig framgång. Om du ska gå till någon person, du ska liksom vara liksom få ett bönesvar för någon annans räkning, du ska få se ett genombrott, då kan du be om framgång frimodigt. Men en framgångsbön utan att du är förkrossad, utan att du har en relation till Gud, utan att du har den här ödmjukheten, det blir bara löft, ett slag i löften, det blir bara en prutt, ursäkta uttrycket. Därför att frimodigheten, den bygger på att vi är ödmjuka inför Gud. Halleluja. Halleluja. Och vad står det mer? Samma Nehemja, vad gör han nu? Han kommer inför kungen. Och då får han hjärtsnörp. Och han får munstopp och allting. Därför att kungen ser att han sörjer. Och man fick inte sörja inför kungen. Då kunde liksom huvudet gå av. Och så säger kungen så här till honom. Han står där, han ska få bönesvar. Nu ska jag få bönesvar. Nu ska jag säga att jag behöver hjälp, kung. Jag ska liksom bygga upp mitt lands murar. Och jag ska bygga upp Jerusalem igen. Och precis så känner han sån fruktan. Men han hade ju bett om vadå? Framgång. Och vad förväntar han sig? Precis. Inte att huvudet skulle falla av. Alltså när vi ber frimodigt. Frimodiga böner och vi kommer inför människor med höga positioner. Då ska vi förvänta oss vad då? Framgång. Bönesvar. Oj, oj, oj. Vilken vers var det nu? Kapitel 2, vers 4-5. Så står det så här. Kungen sa till mig, vad är det då du begär? Alltså nu har man smärtsläge. När kungen säger, vad vill du ha? Vad ska vi säga då? Vad gör han då för någonting? Så säger han, då står det så här. Då bad jag till himmelens Gud. Wow. Hur många timmar tror ni den bönen tog? Hur många minuter? Hur många sekunder tror att han hade på sig? När kungen säger, vad vill du ha? Vad kan jag ge dig? Ja, vänta lite. Vänta lite, jag ska bara be. Och så, vilka böner kan jag nu? Och jag måste liksom ner i min kammare och gömma mig på tornet. Nej, han har bara någon promillesekund. Och så ber han här inne. Till himmelens Gud. Alltså det är så bra. Därför att det var förberett under ett böneliv. Så kunde han bara ta det då. Precis som en smash i fotboll eller en straffspark, smash i pingis eller straffspark i fotboll. Det är förberett av väldigt lång process. Och så får man tillfället och så talar man ut bönen och så får man genombrott. Och kungen ger honom allt vad han behöver. Det tar 52 dagar för dem att bygga upp Jerusalems murar och portar igen. 52 dagar. Och de får resurs ifrån regeringen. Och de får liksom motstånd från alla möjliga människor. Men de kommer igenom till genombrott. Vill du vara med i den bönen? Jag är med. Frimodighet i bönen. 1 Johannes 3:21. Några minuter blir det kvar. 1 Johannes 3:21. Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om, det får vi av honom. Ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Det är bra versar det här. Om du inte, strax ska du få ta ett kort på det här. Men det är en punkt kvar här. Jag ska också läsa från Hebreerbrevet 12. Eller förlåt. Jag har nog skrivit fel vers där. Det ska stå Hebreerbrevet 4:14-16. Ursäkta mig. Hebreerbrevet 4:14-16. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blir frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Sista punkten är i uthållighet. Då går vi tillbaka till Daniels bok kapitel 10 vers 2. Samtidigt så går jag för landning här. Och så står det igen ett kapitel senare. Jag, Daniel, hade då gått och sörjt i 3 veckors tid. Jag åt inga läckerheter eller god mat. Kött och vin kom inte in i min mun. Och jag smorde inte heller min kropp med olja förrän de 3 veckorna hade gått. Daniel går in i en partiell fasta där han inte äter något sött eller smaskigt. Och så står det sen i vers 12 och 13, en fantastisk sanning. Då Herrens budbärare säger till honom, frukta inte Daniel, vers 12. Ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda. Och jag har nu kommit för dina ords skull. Försten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta förstarna, till min hjälp. Och jag blir kvar där hos Persiens kungar. Vad är det som händer här? Jo, det är det som står i Efesbrevet 6:10-18. Det är kriget i den osynliga världen. I samma stund som Daniel bad en bön så gick det ut bud från Gud. Och då kommer en ängel, Mikael, och så strider han mot försten, alltså inte den vanliga fysiska konungen, utan försten i luftens rike, över det territoriet i andevärlden, över Persien, det stora mäktiga riket, på den tiden som var mycket större än dagens Iran. I den stunden som han bad till Gud, i sin fasta, första dagen, så hörde Gud bönen. Men efter 3 veckors tid så blir det bönesvar, för då har det osynliga kriget liksom haft sin fight och ängeln Mikael har bara varit med och besegrat försten över Persiens rike. När vi börjar vår bön eller våran fasta eller våran period så finns det andemakter som vi inte ser men som vi kan känna och uppleva, som vi ska stå emot, som vi ska strida emot. Därför att om vi inte som församling förstår att det finns en osynlig värld så blir det ineffektiva böner. Och vi liksom blir lätta att putta ner som käglorna i bowlingen. Det är ingenting, piece of cake. Men när vi förstår att vi i Jesu namn kan vara med och driva undan onda härar på flykten. Kan vara med och få bönesvar. Då ställer vi oss upp som en enda man och säger, jag vill vara med och be. Så nu ska vi stå upp. Och lovsångsteam, ni kommer fram. Och jag ska läsa de sista bibelorden inför en stående församling. Beredda lovsångare från Efesierbrevet. Därför har vi en tillämpning. Hur vi ska be, hur vi ska se på det hela. Hur vi ska hålla ut, hur vi ska hålla på. Vers 10, till sist. Till sist. Det är en bra avslutningspunkt. Till sist, till slut, bli starka i Herren. I hans väldiga kraft. Förkrossa dig oss själva med starka i Herren. Ta på er. Vadå? Hela Guds vapenrustning. Varför då? Just att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vad är det som händer? Jo, det står ju i Bibeln. Vi strider inte mot kött och blod. Utan mot varelser. Förstar, väldigheter, världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet. Sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta. Vill ni vara med och ta på er rustningen? Säg bara i Jesu namn. Jag spänner på mig sanningen som bälte. Rättfärdighetens pansar omkring min höft. Beredvillighetens skor. Att gå ut med evangeliet. Jag tar trons sköld. Som utsläcker den ondes brinnande pilar. Och ge mig en näve nu, jag tar emot. Frälsningens hjälm. Sätter den på mitt huvud. Som skyddar mig. Mot alla jobbiga tankar. Och jag tar i min hand andens svärd som är Guds ord. Halleluja! Och så läser jag vaka och be. Ja, vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Alltså håll på och be också för de troende, för de heliga. Kämpa, kämpa, var med, be. Be också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun. Så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. En vers som inte bara är för Paulus eller för predikanter. En vers som är för dig och mig. Att när vi öppnar vår mun så talar vi evangelium, segerbudskapet, det glada budskapet. När jag öppnar min mun så talar jag tro och helig ande och liv. Be också för mig att när jag öppnar min mun så talar jag ordet så frimodigt som jag bör. Jag ber också för dig att när du öppnar din mun så vittnar du om Herren Jesus som kraften i hans evangelium. Men också ett liv tillsammans med den helige ande. Är ni med Guds folk? Är ni röstade? Vill ni ha tro? Fyll oss med tro genom helig ande. Och när du ber så fylls du av tro. Och när du tror så kommer du att be. Och så är du inne i en väldigt god cirkel. I en väldigt god cirkel. Tack Gud. Är ni redo att be? Det är många tillfällen till bön. Men det börjar med din personliga relation. Din personliga överlåtelse. Till bönen till Gud. Att du känner, du vet, att du vill av hela ditt hjärta övervinna dina egen bekvämlighet, din egen otro, dina egna tvivel på besvikelser. Tänk om Daniel hade gett upp dag 20. Han höll på i 21 dagar. Han skulle igenom. Han skulle ända in i kaklet. Han skulle ända in i mål. Vi vill i mål. Eller? Jag vill i mål. Ni vet, jag älskar mål. Jag älskar att komma in i mål. Och när jag väl har börjat, jag har så svårt för att sluta. Men mitt bekymmer är att det kan vara så svårt för att börja. Men nu har jag börjat och nu har jag svårt för att sluta. Och det är mycket bättre, halleluja. Men det är flera här som inte har börjat. Som har tappat taget. Som har liksom känner att de har gett upp i bönelivet. Du kan bara be den här bönen: Herre, ge mig eld i mitt böneliv. Herre, ge mig kraft i mitt böneliv. Herre, ge mig tro i mitt böneliv. Herre, ge mig en nöd som inte förtär mig, utan en nöd som driver mig att tjäna dig i bönor, i fasta, i liv, i vittnesbörd. Herre, ta bort all likgiltighet i Jesu namn. Amen. Oh. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag tror att vi är beredda att prisa Gud. Eller hur?
Yes.
Ge ditt hjärta. Var med i lovsången. Be bönerna, så ska vi ännu mer fokusera. Några minuter kvar av gudstjänsten. Tack Jesus. Bara starta. Starta igång på nytt. Starta igång på nytt. Aktivera ditt böneliv. Kanske var länge sedan du använde ditt bönespråk. Kanske var länge sedan du tackade Jesus. Kanske var länge sedan du bad och fastade. Kanske var länge sedan du gjorde det. Men nu ska du förnyas i den heliga ande. Nu ska du bli en krigare som går fullt röstad. Nu ska du vara en som ber och gör en skillnad. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Tack Jesus. Tack Jesus.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi har även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!